jag är fullkomligt rättfärdig. Jag är fullkomligt rättfärdig. Det finns ingen synd i mig. Jag är ren. Gud bor i mig. Jesus bor i mig. Den helige ande bor i mig. Jag, i min ande så är jag fullkomligt rättfärdig. Jag har några lådor framför här där det står ande, själ och kropp. Du som är frälst. Du är fullkomligt rättfärdig. Du är gjord rättfärdig. Det finns inget fel hos dig. Du är fullkomlig. I din ande är du fullkomlig. Annars hade du inte kunnat komma till himlen. Alltså himlen skulle... Du vet, om syndare fick komma till himlen så skulle de bli som det är nu på jorden. Och ännu värre. Det går inte. Det var omöjligt för Gud att säga bara förlåt. Jag förlåter er. Nej, det är mycket, mycket större det som han har gjort. Guds nåd. Gud har bevisat sin nåd för dig och mig. När vi genom att tro på att Jesus har tagit min synd. Att jag är förlåten. Men du vet, alltså om man skulle bli förlåten, så här, hålla på och be om förlåtelse varje dag. Ja, det. Du vet, så här säger de i kyrkan. Jag fattig, syndig människa bekänner inför dig, helig och rättfärdig Gud, att jag som är född med synd och på många sätt har brutit mot dig. Och så talar de om allt. Alltså, det så är läget för den som inte är frälst. Jag är ingen fattig, syndig människa. Utan Gud har förvandlat mig. Inte för att jag är så bra. Utan just därför att jag inte var det. Så han frälste mig utav bara nåd. Precis som alla vi som är frälsta. Vi är frälsta utav bara nåd. Det är alltså en fullkomlig. Inte bara förlåtna. Du är en ny människa. Här i din ande är du fullkomligt ny. Sen att du och jag i vår själ. Det är alltså känslor och vilja och förstånd och liksom din personlighet. Så är det så här att det finns någonting i din och min själ som kallas för köttet. Jag måste förklara vad det betyder. Det finns någonting hos oss människor som där vi inte vill underordna oss Gud. Jag vill gå min egen väg. Och därför så måste du, om du ska leva i seger, för det är Guds plan, det är att du ska leva i seger. Alltså att du inte ska gå omkring och ha dåligt samvete över att du är en dålig kristen eller att du är dålig, att du är en syndare där och där och där. Nej. Så är det alltså att nej, jag låter inte det där som köttet, det onda som finns, får bestämma i mitt liv. Utan jag har bestämt mig. Jag. Och det ska du göra också. Att du också kan säga. Jag har bestämt mig. Att inte omständigheter och själen och köttet ska få bestämma i mitt liv. Utan jag har bestämt mig. Att den helige ande som bor i min ande ska bestämma mitt liv. Och då kan jag vara frimodig alltid. För att det är Och därför är det så viktigt vad du säger. Du vet, i idrottsvärlden har man lärt sig det. Du kan Östersund, ni som är lite intresserade av fotboll, så vet ju att Östersund mötte vilka var det? Arsenal, ja. Arsenal, ja. Och Östersund sa inte innan så här: nej, det här kommer vi aldrig klara av. Vi kommer att förlora mot dem. De är så mycket bättre än oss. De sa inte, sen förlorade de. Va? Men vad sa de innan? Vi ska vinna, vi ska vinna. Alltså, det, i idrottsvärlden har man lärt sig hur viktigt det är vad man säger. Det finns ingen av dem som vinner guld i OS som har sagt så här: nej, jag tror inte jag klarar det här. Jag tror inte att det går så bra för mig här. Det är lika bra jag ligger lågt så jag inte får, att jag inte blir liksom känner mig nedstämd efteråt. Nej, man har det här. Alltså, vad jag säger är så viktigt. Och det är ännu viktigare för dig som är frälst. Nej. Nu är det ju flera som är sjuka och har varit sjuka. Och liksom, vi lever i en ond värld. Men det är ändå så här. Alltså att om du säger så här: nej, jag kommer nog att få influensa. Ja. Alltså på något sätt så öppnar du din kropp för attacker som sjukdomar är. Och om du säger nej, jag tar inte emot det här. Ja, kan du bli sjuk ändå? Ja, visst kan du det. Jag stred emot när jag... när läkaren sa du måste byta en hjärtklaff. Nej, Jesus, jag vill inte det. Men sen så begrep jag ju att det var ju tvunget att byta och nu känns det väldigt bra. Men förstår ni alltså att det är inställningen du har att du ska vinna seger. Det är Guds plan för ditt liv. Har det så stor betydelse? Ja, det är så här att om du bara fyller dig och ditt sinne, din själ med negativt, så kommer det alltså till slut att ta död på det som Gud har gjort när du är frälst utav bara nåd. Så därför är det alltså jätteviktigt vad du säger. Men sen är det också så här att när människor ser: wow, vad är det med honom, vad är det med henne? Även när det är jobbigt och besvärligt så är han glad. Vad är det du äger? Alltså jag skulle vilja att du blir ännu mer så med de människor som du möter. De säger: vad är det du äger? Hur kan du vara så glad? Jag har frid med Gud. Jag är förlåten. Jag är Guds barn. Jag är en ny skapelse. Allt är möjligt för den som tror. Så vill Gud att du ska leva. För det är bra för dig. Och det är på det sättet som evangeliet sprids. Jag tycker det här med Paulus och Silas när de sitter där i fängelse. De har blivit alltså sönderslagna. Sitter fast i kedjor, i mörkret, längst ner i fängelsehålan. Och så säger hon: Gud, varför är du inte med oss? Du har ju lovat att vara med oss alla dagar. Nej, det sa de inte. De prisade och lovade och sjöng lovsånger och tackade Gud som påverkade alla fångarna i fängelse. Vad är det för karar som är här? Vi såg ju sönderslag när de var. Och så sitter de här fastbända och prisar och lovar Gud. Vad är det de äger? Och sen när fängelset, när det kom jordbävning och alla i fängelse blev fria så alla kunde sticka iväg, så var det ingen som stack iväg. För att de var så berörda av Paulus och Silas att de hade alltså liksom i det här hemska situationen de var i, så var de alltså gladde sig i Herren alltså. Det, på det sättet så sprids evangeliet, så är det. Det står så här, vi ska gå till Romarbrevet 8 och från första versen. Så står det så här: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Det finns ingen fördömelse. Fördömelse är ju ett svårt ord. Kan ni förklara vad betyder fördömelse? Ja, jag gick faktiskt till ett sånt där lexikon och kollade. Ja, fördömelse, det är osalighet, det är evigt straff, förtappelse, förbannelse, förkastelse, förkastelsedom. Alltså, det finns inget evigt straff för mig. Det finns inget evigt straff för dig. Du är fri, du är förlåten, du är en ny människa, du passar i himlen. Då finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Vi fortsätter att läsa. Till livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till yttre var lik en syndig människa. Och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. De som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Den underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Den som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Så liksom Paulus här i Romarbrevet 8 här, så är han så tydlig med alltså att det var omöjligt för dig och mig att bli rättfärdig inför Gud genom lagen. Lagen, 10 Guds bud och lagen som att... Ja, det är det som gör att vi får dåligt samvete. Och har man inte lagen så kan man få dåligt samvete ändå. Va? Men alltså, lagen, det, när Gud gav Mose lagen, så var det inte för att hjälpa människorna att bli lite laglydigare och lite bättre. Utan lagens uppgift, det var att vi ska stå som skyldiga inför Gud allesammans. Så att ingen kan säga att jag är rättfärdig. Utan vi syndar allihop. Och så har Gud... Och synden måste få sin dom. Det blir, synden måste bli fördömd. Och då lät Gud Jesus ta det straffet. Så Gud fördömde synden genom att Jesus blev korsfäst. Och därför så är det, finns det ingen fördömelse för oss. Och därför är det alltså så viktigt att vi ska låta anden leda våra liv som står här. Och inte låta köttet, sinnet styra ditt liv. För det du har ett ansvar för ditt liv. I Romarbrevet 6 så står det så här: i första versen. Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Vad står det? Vad ska vi då? Ska vi bli kvar i synden? För jag menar, vi var ju syndare och så har vi blivit benådade. Vi har fått nåd. Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död förklarar fri från synden. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud. Så ska ni också se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Alltså, det råkar vara så här idag att alla i stort sett är döpta. Vad betyder det när du döptes? Det betyder alltså att du dog. Det var inte bara att du liksom kom under vattnet en liten stund, utan när jag döptes, den gamle Per, han dog. Och du vet, alltså, om jag, nu hade jag inte gjort det i och för sig, va? Men om jag hade stulit, om jag hade mördat någon, om jag var skyldig 5 miljoner kronor, så är det så här: när jag dör så kan de inte göra någonting åt det längre, va? Liksom syndens konsekvenser, ja, är man död så går det inte att straffa längre. Och därför är det så här: när du döptes så dog den gamle, jag ska inte räkna upp namnen på er, men den gamle Per, han dog. Och du kan sätta in ditt eget namn. Du dog då. Dog med Kristus. Precis som Jesus dog, så dog du när du döptes. Och sen när du kom upp ur vattnet, så uppväcktes du med Jesus. Så nu lever du med Jesus. Och därför står det på något ställe, så står det på något ställe i Guds ord då, alltså att Jesus, han sitter ju på faderns högra sida där uppe i himlen. Men det står att vi sitter också där redan nu. Så du, alltså i din ande så kan du säga: jag sitter med Jesus Kristus där uppe i himlen. Där kan inte djävulen nå mig. Förstår du? När du lever, när du vandrar i ande, och du, som det stod här, alltså, så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Så att ni kan inte säga så här: ja, Gud han älskar ju syndare, och om jag syndar är det inte så farligt, för det är ju bara att be om förlåtelse och så är allting väl igen. Nej, vi ska tänka så här: när jag döptes, då dog jag. Så nu lever inte, Paulus säger så också, nu lever inte jag längre. Jag lever inte längre. Utan Kristus lever i mig. Så kan du och jag säga. Jag lever inte längre. Utan Kristus lever i mig. Alltså det blir så befriande. Om du bara tar den bilden. Alla bekymmer som du har blir du av med när du dör. Eller hur? Och det du äger idag, det har du ingen nytta av heller när du dör. Men så är det redan nu då, när du alltså är, du är död, du är begraven med Kristus Jesus. Du lever inte längre, utan Kristus lever i dig. Förstår du? Då blir du alltså attraktiv för människor som söker Gud. Men du är attraktiv för djävulen också, för han vill ju så knusa det här. Han vill ju så ta bort det här. Alltså. Och därför så är det den kamp vi har att utkämpa. Det är inte mot kött och blod. Det är inte mot människor. Utan liksom alltså att nej, jag låter inte köttet bestämma i mitt liv. Jag låter inte djävulen bestämma i mitt liv. Att jag låter inte liksom världens så det bestämmer ju mitt liv, utan jag lever för Kristus. Halleluja. Alltså det står i Bibeln så här att vi ska att han ska torka våra tårar när vi kommer till himlen. Varför ska vi gråta i himlen? Vad tror du? Jag tror alltså att det är så här. Men gode Gud, förlåt mig Jesus, förlåt mig helige ande, att jag inte fattade hur underbart det var att tillhöra dig. Att jag inte tog vara på detta, att leva i överflöd här inne. Det är inte först och främst pengar, men Herren omsorg om din ekonomi också. Men förstår du alltså att när du är död från den gamla människan och lever det nya livet, så är du så här alltså att Jesus vill att du ska, men detta är tredje gången nu som jag talar om det här, bara för att Gud vill att du ska fatta det här. Gud vill att jag ska fatta det här. Det här är på riktigt. Det är meningen. Guds plan är att du ska leva i seger. Att det ska vara härligt att vara frälst mitt i djävulska attacker som vi möter. Så kan du vara som en kork. Släng den i vattnet, får du se vad som händer. Tryck ner den i vattnet så här. Släpper den, så åker den upp till ytan igen. Alltså, så vill Gud att liksom allt det onda som du möter i livet, svårigheter du möter, ja, för många gånger är det ju så att det är mer svårigheter för den som har blivit frälst. Om man bara läser hur de första apostlarna hade det. Johannes var ju egentligen den enda som dog en naturlig död. De blev dödade. Hela gänget blev dödade för att de predikade evangelium. Men de var glada. De levde i seger. Alltså, Gud vill... Ska du gråta får du göra det här. För att han vill att du ska få lönen när du kommer till himlen. Och Glenn var lite grann inne på det förut här. Alltså, Gud... Det är Gud som ska ge lönen. Och han ser att ja, men Per, han litar på mig när allting går emot. Det måste jag belöna. Och så sätt in ditt namn istället. När Gud ser, när Jesus ser, nu är det nu har han det riktigt, riktigt jobbigt. Nu har hon det jättebesvärligt. Och så är hon sjuk dessutom. Och så har människor övergett henne. Och hon har det jättebesvärligt just nu. Och så prisar hon mitt namn. Gud. Det här är... Ja, det måste jag belöna. Det måste jag belöna. Så att, förstår du, hur kommer ditt liv att bli i framtiden? Jag vet inte. Men förstår, vad som än händer, så ska du påminna dig, och jag ska påminna mig om vad jag äger i Kristus Jesus. Att jag är fullkomligt ren. Jag är fullkomligt fri från synd. Jag är välbehaglig i Guds ögon för att jag har tagit vara på Guds nåd i mitt liv. Jag älskar Jesus. Jag älskar att vara tillsammans med Jesus. Ja, alltså det. Gud vill att du ska leva i seger. Att ditt liv ska vara att du ska vara så här, vad jag är tacksam till dig, Gud. Vad jag älskar Jesus. Tack helige Ande för att du leder mig i denna svåra och mörka värld. Tack att du är med mig. Gud, jag ber dig att vi allesammans ska förstå hur fantastiskt det är att vara benådad. Att vi har i tro tagit emot Guds nåd i våra liv. Och att vi är fullkomligt rättfärdiggjorda utav dig. Du har gjort oss rättfärdiga, Jesus, genom ditt blod. Du har tvättat oss rena genom ditt blod. Och vi prisar dig, Herre, att du ska göra detta ännu mer levande för var och en av oss som är här idag. Och för var och en av oss som lyssnar på det här, på nätet sedan. Att vi ska förstå. Wow! Det är så mycket bättre, mycket större. Förlåt mig, Herre, alla gånger som jag har låtit omständigheter och känslor eller människofruktan ha styrt mitt liv. Men det vill jag inte mer, Herre, utan jag vill vara stå rak och använd utav dig, för att du har en kallelse för mig och du har en kallelse för var en som tar detta till sig. Lovat vare ditt namn. Amen. 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 Ska vi sjunga? Tycker jag. Vi sjöng du hemma igår.